gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Doa Cowboys and Cowgirls säger vi ännu en vecka. Varmt välkomna till denna succépodd som Gnistan Olsson har döpt till
American Attraction. Men, sheriffen. Vi funderar ju lite på, alltså, ska vi verkligen heta American Attraction, eller borde vi kanske gå tillbaka till bara Sheriffen och Gnistan? Det kan vara så enkelt som så. Vi får se vad som händer. Bollen är äggformad, bollen är rund och pucken är platt.
Ja, det är
det allt vi vet i alla fall.
Ja, och bowlingbollar är tunga. Det har märkt träningsverk sen senaste rundan för 2 år sedan fortfarande. Men du, Gnistan Olsson, jag tänkte fråga dig så här. Du som är boendes i Växjö. Parallellt med att vi spelar in nu så spelas det ju en CHL-kvartsfinal, tror jag det är, mellan Växjö Lakers och mitt lag i Tjeckien, Sparta Praha. Och min fråga är kort och gott så här: är det någon hype alls i stan om att det är CHL? För att det är så tråkigt, alltså Champions League i fotboll är dunderstort. Men tittar man på Champions League i hockey så är det nästan ingenting. Du som ändå bor i Växjö, snackas det någonting om det här?
Nej, men alltså någonstans är det väl typ samma hype i så fall. Om man skulle säga att Mexiko, USA och någon annan nation, typ Kanada, skulle slå ihop och köra liksom deras typ av Champions League i fotboll då, vanlig fotboll, hade ju inte varit alls lika stort som om exempelvis nu det körs i Europa. Så man exkluderar ju liksom de bästa lagen någonstans. Så det är lite det som händer med det här också, med tanke på att NHL är inte med och KHL är inte med. Så tappar du liksom de två största ligorna, och kvar har du liksom SHL som kanske är den primärt liksom stora ligan i Europa. Och sen är det lite så här, ja, men halvskräplag som möts liksom. Det blir inte alls samma sak. Alltså det är typ som Svenska Kuppen någonstans mer. Så nej, det är absolut ingen tagg skulle jag säga. Alltså det är större tagg i stort sett utanför arenan. För jag går ju förbi den varje dag från jobbet. Den ligger precis bredvid mitt jobb liksom.
Ja.
Och idag kan jag säga att det var ju mindre drag idag inför en COL-match än vad det var exempelvis när HV kommer. Då är det bra mycket mer drag.
Jag tycker det är tråkigt, för att det är ju så här att Sverige är ju, vi är ju det landet där CHL är minst intressant för svensk publik, och jag förstår inte,
verkligen.
För att så här, det är ju, jag tycker personligen det är roligare att se nya lag än att liksom se Leksand varje vecka. Det är ju roligare att liksom, ja men så här, kolla liksom Sparta Prag som har en 5 tjeckiska landslagsspelare, några gamla NHL-rävar med Michael Repik och så här. Vad fan, gå och titta för att se motståndarna, eller gå och titta för att se ditt eget lag, supporta ditt eget lag, men se det, alltså vara positivt inställd för att se ett nytt lag på andra sidan. Jag tycker i alla fall det är mycket roligare när det kommer europeiskt motstånd, och det har ju omfamnats liksom i alla andra ligor, Schweiz och Tyskland och Finland och sådär.
Jo, men det är också för att deras ligor är ju sämre. Alltså jag menar, många finska spelare sticker till Sverige, många tjeckiska spelare, schweiziska spelare. Kommer de inte till NHL eller KHL så sticker de liksom till Sverige, och KHL är lite uteslutet med tanke på läget med Ryssland just nu. Så det blir liksom inte samma grej. Alltså det är ju som att det kommer lite, alltså, hockey av svenska lag i stort sett och ska försöka möta SHL-lag. Nu är det inte så att SHL-lagen är liksom fullständigt dominanta. Jag menar, det var ju någon gång när både Skellefteå åkte på dyngtorsk och sen var det något annat lag.
Ja, Skellefteå torskar med så här totalt, vad blev det totalt? 10-1 tror jag mot ett tyskt lag, Bremerhaven eller vad de kan heta.
Och det såg man ju inte i kristallkulan. Men jag menar, alltså, visst det kan ju ske sådana grejer, men jag tror att lite har också att göra med liksom att varken på tränarhåll, alltså ägarhåll eller man säger, men liksom organisationerna i Sverige bryr sig inte heller om COL riktigt. Och det hypas ju inte upp på TV heller liksom, att nu är det på gång. Så nej, jag vet inte. Det känns inte som att det kommer riktigt ta fart på samma sätt som, ja, men Champions League gör i fotboll. tror jag. Mm. Någonsin.
Är en underbetyg till alla fans av lag som spelar CHL. Gå och titta era jävla nötter. Det är mitt slutgiltiga svar.
Ja, jag är ingen Växjö Laker-fan. Jag är ingen Växjö Laker-fan ska jag bara säga. Jag är AIK-fan så jag väntar ju fortfarande på att AIK ska komma upp i SHL så jag faktiskt kan få se dem här i Växjö och slippa åka till Tingsryd. Det hade varit fint, Griffen. Då åker jag lovar.
2035, då är vi där.
Ja, ungefär.
Inte klockslaget, utan året.
Exakt, året 2035. Då när jag tappat allt hår och har lite skägg istället för att försöka kompensera det faktum att jag inte har något hår på huvudet utan bara under munnen istället.
Looking smexy. Du Olsson, yes. Vart börjar vi idag?
Ja, men jag tänker någonstans så här, Sheriffen. För alltså, NFL, skitrolig omgång som var, det måste jag bara säga. Och alltså, vi ska inte gå in jättemycket på det, för jag tror de flesta har koll på liksom hur omgången slutar, vilka lag som vann och allting. Men just den där matchen som vi hypade upp, som du pratade om förra veckan, Sheriffen, Lions mot Bills. Alltså det blev ju precis vad vi ville se. Vi ville se mycket offensiv fotboll. Och uteslutande så var det offensiv fotboll. Alltså båda lagen över 40 poäng. Galet skulle jag säga. Alltså vilken match egentligen.
Ja, men alltså man bara tar det ur Detroits perspektiv, att man gör alltså 5 offensiva touchdowns men förlorar ändå. Den är halvseg.
Och ingen
alltså.
Interception.
Nej. Nej,
det var så Jared Goff är den första QB någonsin som har lyckats med den bedriften. 5 touchdowns passade och ingen interception och ändå förlorade matchen.
Ja.
Samtidigt så hade ju Josh Allen en liknande match mot Los Angeles Rams bara för någon vecka sedan. Med 48-42, alltså vilken match ändå. Mm. Och jag hoppas galet. Att det är den matchen vi får se som Super Bowl. Får vi inte göra det så fick vi åtminstone njuta av den här matchen, och det är nästan så att liksom man helgen innan Super Bowl väl sker, att man drar igång den här matchen bara som en repris liksom.
Ja.
Luta sig tillbaka i soffan och bara kika på offensiv fotboll. Sjukt, ja,
det var propaganda. Sen tycker jag tycker jag också en grej som jag tyckte var väldigt rolig från den här veckan som var, det var ju också att de här lagen som redan är körda, alltså bästa exemplet är väl New Orleans Saints, för det var ju de som gjorde där man kanske inte hade gjort om slutspelschanserna fortfarande hade levt. Man ligger under med 17-0 mot, måste jag tänka, Washington Commanders. Man kommer tillbaka in i matchen och det sista som händer är att man då reducerar till 20-19. Och då kan man ju sparka in ett field goal för att få matchen till övertid, för det här är det exakt sista som händer i matchen. Men istället väljer man att gå för en 2-point conversion för att man vill vinna. Och det tycker jag är väldigt uppfriskande att se, för att det här, nu är det som sagt ett lag som inte har något att förlora för att de förlorar matchen, utan det är så här, ja, vi gav den chans. Men jag tycker det är så härligt med sådana här lag som är ute, att man liksom istället bara för lägger sig ner och gråter, men ja, vi kommer inte få spela i slutspel, bla bla bla, fan. Nu kör man, och var det liksom tredje QB:n som var inne och ja, skapade
Spencer Rattler ifrån, yes, Netflix-serien där som man kunde se för några år sedan.
Stämmer.
Där han var inte alls en skön snubbe. Men i den här matchen spelar han ändå bra tycker jag.
Ja, men det, sånt tycker jag är kul. Att det finns ju vissa lag som bara är så här, nej, nu ska vi förlora så mycket som möjligt för att vi ska drafta först eller drafta så högt som möjligt. Men sen finns det de här lagen som ändå vill vinna, bjuda hemma publiken på underhållning, och det måste man ju säga, även om det blev en förlust för hemma publiken där på Mercedes-Benz Superdome eller vad fan den heter, så fick de ju ändå se, de fick ju ändå se sitt lag göra allt och en underhållande match. Att hatten av New Orleans Saints, säger undertecknad.
Ja, men verkligen, verkligen. Sen måste man ju också hylla lite New York Jets, alltså ute ur slutspelet, men spottar upp för första gången i år en 30 poängs match. 32 poäng landar de på mot Jacksonville Jaguars. Det krävdes att de skulle åka ut ur slutspelet innan det väl skedde. Och de, till skillnad från Kansas City Chiefs, har ju lyckats med den bedriften nu. Över 30 poäng på tavlan. Det har faktiskt inte Kansas City Chiefs lyckats med den här säsongen. Intressant nog.
Ja, det är galet. Man måste ju säga det också att firma Rodgers och Devante Adams, det var första gången det verkligen flög i år. Alltså Devante var ju glödhet. Men en reflektion, jag vet inte om du noterade det här också, när Jag tror att när de gör sin andra touchdown i matchen, när de går upp i 17-16 ledning, när Aaron Rodgers då ska springa för att liksom krama om den som gör touchdownen, det kan ha varit Devontae Adams, att han kan ju inte ens springa, karln.
Nej, men han är ju över 40 nu liksom. Jag kan knappt springa längre, jag är 32. Alltså mina ljumskar liksom låser sig och knäna alltså verkar. Så jag fattar liksom en 40-åring som ska försöka springa. Men däremot, det jag gillar med det, just den sekvensen, var att man verkligen såg glädjen ifrån Aaron Rodgers sida. Och det var länge sedan jag tycker man såg det från hans sida. Mm. Man såg verkligen att han var glad för Devonta Adams. För det var ju Devonta Adams 100:e touchdown också. Så det var ju en stor touchdown för hans del. Och just att de fick göra det tillsammans tror jag betyder väldigt mycket. Och det fick man se också. Så har du inte sett just den sekvensen, gå tillbaka och kika på just när den touchdownen sker. För det är ändå fint. Alltså, två stycken spelare som vet liksom att fan, den här säsongen är körd. Vi lyckas inte åstadkomma det vi ville. Och dessutom se som en stor besvikelse allt igenom. Liksom hur traden skedde, vilka förhoppningar det fanns ifrån New York Jets sida med både Aaron Rodgers, men framförallt när Devonta Adams också kom dit, att få se den där liksom duon igen som glänste verkligen i Green Bay Packers, men som i New York Jets har ju varit, ja, men någonstans MIA liksom. Och att äntligen få se den, de fick det här momentet tillsammans. Jag tror det är lite liksom känslan av att fan, det var det sista Aaron Rodgers behövde liksom för att kanske stänga boken på sitt NFL-kapitel.
Ja, kanske. Shoutout också till Malik Nabers i ett annat New York-lag, nämligen Giants. Andra rookie någonsin med, vad var det, 100 interceptions va? Eller 100 receptions. det är han och då Odell Beckham Jr. som har gjort det där. Så att det är bara att lyfta på hatten där också och göra det ett så dåligt lag. Tycker jag också tyder på att Malik Nabers är på riktigt.
Ja, verkligen. För att det går ju att säga, jo men han är den bästa spelaren i det laget. Jo, men då har han ju också mest press på sig från den defensiven som han möter, alltså defensiva secondaryn. Och i det fallet så hans jobb att fånga alla de här receptions blir ju svårare. Just att vara number one och the only one dessutom. Så jag håller med. Det är stort ändå att det sker också mot lag som Ravens, som i och för sig piskar dit dem rejält med 35-14. Det är ändå fint att lyckas åstadkomma den bedriften. Och vi är ju inte igenom hela säsongen än. Alltså det är 3 matcher kvar. Han kommer ju bara lägga på det där rekordet. Men för att gå ifrån NFL lite, Sheriffen, och lite frågor till dig här.
Mm-hmm.
För jag blev bara lite nyfiken, för jag satt och kikade på YouTube häromdagen. Jag vet inte vad det är, men jag har fastnat liksom i så här korta videos. Jag har väl blivit en av alla andra som liksom inte orkar med att kolla på saker som är typ längre än 30 minuter just nu. Men jag såg att det fanns liksom statistik på att både NHL och NBA sjunker i tv-engagemang och tv-tittare. Och till dig som också, precis som mig själv, följer de sporterna, följer de ligorna, vad tror du är anledningen till att de tappar just nu kontra hur det exempelvis går för NFL?
Nej, men det är väl att det finns så stora utbud på allting. Alltså om du tittar liksom hur många serier det finns, hur många tv-program och alla liksom streamingtjänster. Det finns ju vissa som har extremt rimliga priser, så att folk som liksom bokar upp sig på Netflix, säger vi, för ett rimligt pris. Mm. Då sitter de och man liksom, nu tar jag inte min egen situation, men jag kan tänka mig när man levde i ett förhållande, så blev det ju mer så att man har grejer som man följer gemensamt. Då blir det så här, man kommer hem, man lagar mat, och sen då jag tidigare har kanske slängt på en hockeymatch bara för att jag gillar att titta på hockey. Det kanske var, ja men det du sa förut, det kanske var Tingsryd AIK, då satt jag och kollade på den där. Men nu är det mer att man har så här, ska vi inte titta på våran serie som man liksom följer? Och då blir det mer så. Och det finns, alltså YouTube har ju utvecklats också och kommit in i bilden att det snor liksom tittare från livesport. Sen har du också den här grejen att du kan se matcherna i efterhand. Det är inte samma känsla, tycker jag i alla fall. Men det går att göra, vilket också drar ner live-tittning. Du har också den här grejen, det finns en hemsida jag kan rekommendera som heter Don't Show Me The Score. Och då förkortningen är ju DSMTS, blir det va? .com. Och då kan du få, då kan du gå in på morgonen om du till exempel vill se en NHL-match i nedkortat format till liksom så här 7-12 minuter. Mm. Då får du det bästa från matchen utan att resultatet spoilas.
Snyggt.
Det kan vara ett litet stalltips. Så jag tror att det finns så mycket grejer som tar uppmärksamhet. Och sen, det vet ju du Olsson som har barn. Nu kanske inte hon är så gammal att hon liksom håller på med lagidrott och ska köras dit ena dagen för att det är handboll och dit nästa dag för att det är fotboll. Och tredje dagen ska hon på dans på ett annat ställe. Så här, folk är ju busy generellt. Och då tror jag att så här, och lägga liksom 3 timmar av sin vakna tid på att se då en om man tar sin fruga eller flickväns då ögon betydelselös skitmatch som där 11 spelare jagar en boll som man brukar slarvigt säga att fotboll handlar om, då tror jag att man får stryka på foten där och kanske titta på svenska Hollywoodfruar av 42 minuter. Jag tror det är det.
Kan vara. Dock så, alltså nu när jag egentligen la upp den här frågan till dig, sheriffen, så slogs jag av en sak som jag faktiskt tror kan stämma när det kommer till just tittarengagemanget generellt. Och det kan också finnas en lösning på det här problemet för både NBA och NHL. Först och främst, problemet tror jag ligger i kanske lite sociala medier och att folk har inte samma engagemang till saker längre. Du kan inte sitta och se en 3 timmars film på samma sätt som du kunde göra förr, för då fanns det inte samma utbud. Du hade inte sociala medier där du blev van vid liksom en minuters klipp där du fick komma till contenten, kan gå vidare med ditt liv och känna ändå dig berikad på någon typ av kunskap, glädje, vad som helst. Det tror jag har en stor nackdel för sig när det kommer till just NBA och NHL. För det är ganska långa matcher, men det är också ganska obetydelsefulla matcher just nu i alla fall. Ja. Så kikar du egentligen från oktober fram till, vi säger någonstans i februari, då är inte jättestor betydelse om vad som sker, för många av lagen har ändå en möjlighet att någonstans vända på sin säsong. Så jag tror att tv-engagemanget sjunker lite för att man inte orkar med den här långa säsongen som är i både NBA och NHL, och till och med NBA som försöker med sin NBA Cup då, som har final nu i natt och Milwaukee Bucks mot Oklahoma City Thunder. Jag tror att inte ens det liksom riktigt funkar för att knyta an till publiken på det sättet och att skapa det här engagemanget som tidigare fanns, utan jag tror någonstans att folk hade mått bättre, och jag tror ligan också hade mått bättre om de hade kortat ner det till, säg exempelvis 50 matcher istället för 80 matcher och låtit matcherna verkligen ha en större betydelse. För jag menar, ett lag som då går på en, vi säger 10 matchers winning streak börjar bli jävligt intressanta för ett slutspel. Men ett lag som går på en 10 matchers winning streak nu,
Buffalo,
eller exempelvis om man kikar på oktober månad eller november månad, betyder absolut ingenting för slutspelet. Du kan lika gärna åka, alltså ha noll chanser när du väl kommer fram till april att kunna ta in i slutspelet. Du har ändå spelat extremt bra en stor del av säsongen. Så det tror jag ändå är en ganska stor nackdel för just NHL och NBA. Så kikar man på NFL istället. 18 matcher, varenda match betyder någonting.
Till och med 17. Förlåt,
17 matcher är såklart, men 18 veckor är det ju. 18 veckor där såklart sina 17 matcher betyder alltså allting. Förlorar du en match mot ett divisionslag, det kan vara avgörande faktorn till att du inte kommer med i slutspelet. Förlorar du liksom 2 matcher på raken, då börjar det helt plötsligt sniffas liksom på att det är en förlorande säsong. Där har du liksom en annan betydelse, och jag tror att det saknas lite i NHL och NBA faktiskt. Även fast det är extremt underhållande att kolla på, så kan jag själv också när jag ser Milwaukee Bucks eller Golden Knights känna, ja, men det är okej om vi förlorar den här matchen, för nästa vecka då möter vi San Jose Sharks och sen möter vi Ottawa Senators. Det kommer gå galant, och så har vi vunnit 2 matcher på raken och så möter vi något annat skräpgäng matchen efter det liksom. Så man är ganska liksom lugn i sådana situationer. Det blir liksom inte vinna eller försvinna scenarion som det är i NFL.
Sen är det ju så här också att NHL NHL mår ju bra som liga. NHL har väldigt mycket mer publik nu än vad man hade back in the day. Alltså titta på lag som Florida Panthers som liksom snittade 9200 för kanske, ja, nu höftar jag, 7 säsonger sedan. De har ju nästan fulla hus varje match. Samma sak med Ottawa, ett lag som aldrig drog folk. New York Islanders snittade ish 11 000 under en längre tid. Alla de här lagen har publik, så att man har inget problem så. Sen är ju tv-grejen är ju så här, jag tror också att, jag tror folk fortfarande tittar, men jag tror man sållar mer. Att du vet så här, att ditt lag, vi säger att du håller på Dallas Stars. Okej, när spelar Sallad baklänges den här veckan och spelar måndag, onsdag, lördag. Vilka möter de? De möter Colorado på måndag, de möter Utah på onsdag, de möter Buffalo på lördagen. Jag väljer att se matchen mot Colorado. Absolut.
Exakt.
Och jag tror att mycket så är det väl också för att få ihop livspusslet. För att, alltså, det är ändå nu, jag ska inte säga att man har mer att göra nu än vad man hade förr. Jag tror man hade mer att göra förr. Men jag tror att utbudet, att man vill följa, du har någon serie att följa, du har någon film som är ny du ska se, du har som sagt en unge att skjutsa dit. Det blir liksom, du får solla. Och sen är det ju så också, man ska säga om NHL och det här och korta ner säsongen. Jag gillar, eller jag förstår ditt resonemang, men det är så här att det kommer aldrig ske, för att det är samma att de inte har gått till ett 3-poängssystem i NHL när alla andra hockeyligor rockar tre system. Det är för att rekord ska liksom slås på rättvisa grunder. Att så här, om du skulle utöka till 3-poängssystem, då skulle du så här, ja, Boston Bruins vann, eller är det bästa laget någonsin, för att de har tagit 200 poäng. Sen bara, ja men hallå, det är Wayne Gretzky här. När jag spelade, då kunde man max ta 168, eller vad, ja, jag kan inte räkna, 168 poäng på en säsong. Så att, hallå, det där rekordet gäller ju inte. Så det är mycket sådana grejer, att man liksom, man vill leva kvar i historien. Som det alltid har varit, ska det alltid vara. Vilket också är något fint. Men ja, ännu sjukare är det ju, om man med handen på hjärtat ska säga. Den mest flippade i alla sporten i mannaminne, det är ju ändå alltså MLB, baseball där borta. Man spelar alltså 164 blir det, va? Matcher.
Ja, det är helt sjukt. Och dessutom dubbelmatcher på samma dag. Så du kör liksom... Ja. På förmiddagen så möter du, vi ser New York Yankees, Toronto, Blue Jays möts. Sen möts de igen på eftermiddagen. Samma arena, samma lag, samma trupp. Jättemärkligt. Oh. Det är den enda sporten det verkligen funkar i också. För att de som utövar den sporten är ju inte alltid att de går därifrån och är svettiga liksom efter en match.
Nej,
det är ju inte så att du behöver kasta in i duschen för att det luktar sunkigt som satan. Men det gör du däremot i de andra sporterna, det kan jag garantera. Men ja, skippar vi den pucken då, om man ska dra en hockeyreferens där. Men hur stor påverkan, om vi går tillbaka till NFL här. Och vi pratade lite om Lions innan. Hur stor påverkan tror du Montgomerys skada har på Lions chanser för en Super Bowl? Hur stor inverkan har han egentligen?
Han har varit jättebra, men om man tittar krasst på det så är det så här att det är Gibbs som har tagit de stora yardsen och gjort de stora spelen. Montgomery har varit en mer så här katalysator liksom från så här 3-yards-linjen och bara kuta in touchdowns. Jag tror ju att Gibbs klarar den uppgiften också. Men skulle han gå sönder, då är det ju helt rökt. Men det var ju samma resonemang med försvaret nu. Man tänkte så här, ja, vad fan kommer hända nu när Hutchinson går sönder? Det har ju funkat hur bra som helst. Och jag tror att
det finns något mot Bills. Ja.
Men sådana plumpar går man på ibland. Men jag tror liksom att deras självbild är fortfarande så jävla... Den är liksom... vi vinner Super Bowl. Det är bara att pumpa på. Dan Campbell, samma sak, kommer bara elda på. Och Gibbs tror jag, som sagt, han kommer bara omfamna den här uppgiften och vara hur jävla bra som helst. Och jag tror inte han mår dåligt av att få göra mer. Även om den liksom uppdelningen han och Montgomery har funkat jättebra. Och de verkar ju också vara asbra polare liksom vid sidan av och sådär. Och stötta varann och hjälpa varann. Så att, nej, jag ser, ja visst, säg att Detroit går från 100 till 97. Det är fortfarande ett jävligt bra lag.
Ja, jo, det är det. Men okej, om vi vänder lite på det, chefen. hur stor problematik är egentligen att Buffalo Bills på 3 veckor har släppt in över 100 poäng?
Ja,
nästan alltså, bara över 100 poäng mot 2 lag dessutom.
Ja, det är väl problematiskt om man bryr sig om det, men tittar man andra sidan liksom resultatmässigt så är de ju nöjda med samma period, så att jag tror inte att egentligen kan det vara bra att få en sån här liten näsbränna. Då kanske man ser att okej, vi släpper in majoriteten av våra defensiva poäng på det här sättet. Då kan man liksom finjustera det inför när det verkligen gäller, vilket är en månad kvar. Så att det kanske är bra att det kommer just den här perioden också, att det inte kom vecka 2. Det kan vara en fördel för Buffalo Bills.
Ja, jag hoppas att du är rätt, för jag hoppas att Buffalo Bills ändå är med i slutspelet. Det är väl det laget jag skulle säga att om man kikar på AFC-sidan som jag hoppas faktiskt får ta sig till en Super Bowl. Och jag hoppas ju såklart att Green Bay Packers tar sig dit från NFC-sidan såklart. Men ska vi skjuta in lite på ordinarie programpunkter, sheriffen?
Pumpa på. Du får inleda, Olsson.
Jag kan inleda med tanke på att min match kommer vara före din match. Och det är ju nämligen så att den här helgen är fullsmetad med sport. Först och främst har du ju såklart torsdagsmatchen i NFL. Men sen om vi kikar på helgen i sig så har du ju nämligen på lördagen 3 stycken NFL-matcher. Låter fantastiskt. Sen har du NHL-matcher. Och sen har du lite NBA-matcher också. Alltså det är en fantastisk dag att sitta och kolla på. Precis som en söndag. Men en dag där du faktiskt får njuta av en match åt gången istället för att kanske se Red Zone där du kikar på 9 matcher åt gången, så kan du faktiskt kolla på en match från början till slut här. Och plus, ifall du är intresserad av college också, så kan du sätta dig in lite nu i matcherna som är också på lördag, för det är nämligen slutspelsomgång i NCAA då. Och det är spännande. Många bra lag där också och många spelare från de lagen som kommer att befinna sig eventuellt i ett NFL-lag när vi närmar oss april månad, eller kommer in i april månad det vill säga. Men matchen som jag tänkte snacka om, nog för att hypa upp lördagen i sig. Fantastisk dag, du vet vad du ska göra. Rensa schemat, kolla på sport.
Ja.
Den matchen du ska se och som du absolut inte får missa är Baltimore Ravens som tar sig an Pittsburgh Steelers. Divisionsmöte. De här 2 lagen möttes tidigare under säsongen och då var det Pittsburgh Steelers som vann den matchen. Nu är ju Baltimore Ravens extremt heta, men kommer också från en match där de i stort sett endast kunde köra över ett lag. Inte alls på samma sätt som vad de kommer få möta nu med Pittsburgh Steelers. Så de måste ändå vara på sina tår och inte kliva in i den matchen på samma sätt som de gjorde mot ett lag som New York Giants, som är ligans absolut sämsta lag. Så enkelt är det. Men just Pittsburgh Steelers kommer ju i sin tur från en match där de åkte på torsk från eller mot då Philadelphia Eagles, som jag skulle inte säga körde över dem, för Pittsburgh Steelers såg ändå bra ut första 3 quartersarna. Sen kändes det som att Philadelphia Eagles steppade upp liksom i 4:e kvarten och verkligen stängde ner hela Pittsburgh Steelers anfall.
Och 10:e raka Steelers kan vi kasta in där också för Philly Flyers, eller förlåt, Philly Eagles.
Den är stor, definitivt. Men Pittsburgh Steelers är ju ett bra lag och jag hoppas i den här matchen att George Pickens kanske kan vara tillbaka, för att han är en spelare som det verkligen märks i Pittsburgh Steelers att han saknas. När de istället måste hitta fram till alternativa spelare som Pat Freiermuth, deras tight end, som inte ska vara liksom en tongivande spelare, men som måste vara när en spelare som då George Pickens saknas. Och i sin tur Baltimore Ravens egentligen att fortsätta på samma inslagna väg som de har gjort de senaste matcherna, visa att de är dominanta i AFC och har i AFC Championship att göra. För det kan mycket väl vara såklart Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs eller Buffalo Bills som då kommer att stå i en Super Bowl. Jag tror att det är något av de 3 lagen, vilket känns ganska på pappret lågoddsat. Men just den här matchen, intressant match. Jag tror om man ska kika på vilka som har den största fördelen så är det såklart Baltimore som spelar hemma också. Men jag tror att det blir en spännande match. Jag tror att det blir en poängrik match också, för att båda har visat svagheter i sitt försvar, men framförallt visat en offensiv som är väldigt underhållande. Kanske inte Pittsburgh Steelers på senaste, men det finns där.
Ja, det är väl bara att hålla med att det där blir en riktig rackarökare. Men det är inga som kommer titta på den, Olsson. För samma kväll vid den tiden, eller strax innan, klockan 22, då ska ju nämligen banditmatchen 2.0 gå av stapeln. Edmonton mot
sheriffen.
Edmonton mot San Jose. Då kör undertecknad och Richie Puss. Och det är ju då
lördag kväll. Är det här en rykande färsk nyhet eller har det en ansats redan?
Nej, det är väl bara jag och Richie som vet det. Men nu på lördag alltså 22.00 via Play och via Sport Extra tror jag den sänds i. Kan du se mig och Richie Pusto i studion och Edmonton San Jose. Och vill man se mig i rörligt, det är väl inte så många som vill det. Men man kan göra det på fredag morgon. Då ska jag gästa God morgon NHL också och snacka med Niklas Holmgren. Titta här, titta där! Så det blir nice.
Fan vad fint, sheriffen. Får man be om att du kuppar in podden den här gången? Det hade varit fint.
Om vi bestämmer vad den heter fram tills dess.
Ja, men Gnistan och Sheriffen. Eller Sheriffen och Gnistan. Du får välja vilken ordning.
Olsson-podden.
Olsson-podden. Olsson-Larsson.
Nej, det låter ju bättre med dig först. Gnistan och Sheriffen tycker jag.
Ja, okej. Okay. Du kör
det,
på det.
Det låter bättre.
Det. Men, har vi spikat det? Namnbyte på gång. Mm, fint.
Och jag måste inte snacka NFL nu, eller hur?
Nej, det måste du inte. Du får definitivt ta vad du vill, sheriffen. Du har ju pratat om tjockskallarnas val är alltså inte en NFL-match för första gången i den här poddens historia.
Mm. Nej, för nu är det dags tycker jag. Det finns ju hur mycket gött som helst i NHL och jag tänkte att nu ska det bli kul att se vilka som är sämst mellan NHLs kanske två största besvikelser som möts nu här. Det blir väl natten. Nu är jag så jävla dålig på datum, Olsson. Vad är det ens för datum idag?
Nej, idag är det den 17:e, sheriffen.
Det är den 17:e.
Ajamän.
Den här spelas då den 20:e. Så att ja, det blir ju rent teoretiskt den 19:e. Det är alltså natten mellan torsdag och fredag så kommer de två största besvikelserna i NHL skulle jag säga och drabba samman. Det är Nashville mot Pittsburgh. Och jag vill bara se alltså ångesten i spelarnas ögon och allt sånt där. Alltså, jag tycker det ska bli så jävla kul. För tittar man liksom på namnen i de här två lagen, man sitter ju och dreglar. Man skulle vilja ha dem där i sitt eget lag. Men inget av de här lagen har ju lyckats med någonting. Alltså visst, Pittsburgh har kommit igång lite och vunnit lite matcher. Så man är liksom inte dyngsist som man var i början. Men Crosby är fortfarande stabil. Jag tycker Malkin underpresterar. Jag tycker Erik Karlsson underpresterar. Tycker väldigt svajigt på målvaktssidan. Tittar vi på Nashville så är det liksom så här, vad håller de
ingenting
på med?
Ingenting funkar.
Hur kan de spelarna, så om man tar liksom bara deras forwardsuppsättning, liksom Philip Forsberg, Jonathan Marcius och Steven Stamkos, Ryan O'Reilly för sig skadad, Gustav Nyqvist, Tommy Nowak, we love you Tommy, och så vidare. Alltså, det ska inte gå att vara sämst i NHL med det här laget, men de har lyckats. Och nu ska de här då mötas, Nashville mot Pittsburgh, och nej, det ska bli häftigt att se. Jag kommer sitta uppe på natten och se detta ångestmöte.
jag älskar ändå att du tar tjockskallarnas val som ett ångestmöte. Det är liksom inte så här underhållande match.
Jo, det är ju där det blir.
Det kan det bli.
Alltså, blir känslor, fast det kommer bli frustration kanske istället för glädje, i alla fall från ena laget. Så att jag tror så här, gillar man det som är liksom en old school NHL, att man vill se fighter och sånt där, då tror jag det här är en perfekt match att ratta in.
Ja,
för
det tror jag.
Man kommer spela liksom med the hard on your sleeve, som man säger. Och man kommer verkligen, jag tror att det kommer bli jävligt frustrerat och jävligt härligt. Så att bänka er och kolla via Play Nashville mot Penguins natten då. Vad sa vi mellan torsdag och fredag?
Exakt. Det är ändå kul att du nämner just Nashville, sheriffen. För jag har med dem faktiskt i mitt tips för kassen då. Nämligen mot Los Angeles Kings. Och då spelar ju Nashville hemma. Det här är på lördag kväll dessutom. Så har du nu inte sett den matchen mot Pittsburgh Penguins såklart, mellan Nashville Predators på natten till fredag, så har du den här matchen att njuta av istället på lördag innan då Bandit-matchen. Så ska du kika på NFL på lördag så har du mycket NHL att njuta av, och framförallt Sheriffen och Richie där vid klockan 10 snåret. Men den här matchen är ändå underhållande av det faktum att vad som nu sker matchen innan kan förhoppningsvis ha en effekt på den här matchen. Det vill säga att Nashville, om de nu vinner matchen mot Pittsburgh, så kanske det blir den där katalysatorn de behöver för att åtminstone hitta någon sorts liksom groove i säsongen och vinna någon match till. Och då är det ganska skönt att dels möter du ett annat skitlag i Pittsburgh Penguins just nu, och sen får du ta dig an ett riktigt bra lag, så du förhoppningsvis kan ta med dig lite av det positiva som skedde i den matchen in i den här matchen. Är det åt andra hållet däremot, då är det ju en överkörning från Los Angeles Kings sida. Då kommer de ha lekstuga med det här Nashville Predators-laget, för då kommer ju deras motivation vara helt körd i botten i stort sett, om den inte redan är egentligen. Men de har chansen att bygga lite momentum natten till fredag, och de kan fortsätta på den momentumen under lördagen. Så det här är en rolig match att kika på, men oavsett tror jag vad som händer nu för Nashville natten då till fredag, så tror jag att Los Angeles Kings ändå vinner. Jag tycker Kemper känns riktigt vass just nu i Los Angeles Kings, och jag tycker övriga delar den här truppen. Det känns som allting funkar. Matchen som de hade mot Rangers nu i helgen som var fullständig överkörning. Alltså det fanns inte en chans att Rangers skulle kunna ens komma tillbaka in i den här matchen. 5-1 slutar den, och lite lekstuga där. Och jag menar, Nashville Predators och Rangers är inte så jävla långt ifrån varandra på att vara skitlag just nu. Så nej, det är nog King som tar hem den här matchen på lördag. Men det är en rolig match i alla fall. Mm. Och du får se svenskar som Filip Forsberg och Kempe. Två väldigt tongivande spelare de senaste åren i NHL. Bara det är kul.
Och nu kommer utslagsfrågan. Vart har hans bror Mario Kempe tagit vägen?
Han har ju fan kritat på ganska nyligen. Vet jag att ni nämnde nu senast ni körde Bandit-matchen. Sen kommer jag inte exakt ihåg vad ni sa att han hade landat någonstans. Men han har en ny klubb i alla fall.
Ja, då sa vi att jag hade fått Alexander Barkovs klubba av honom. Och man kan väl säga att vägarna har korsats där. För att han har ju då hamnat i Alexander Barkovs moderklubb. Han har hamnat i Tappara, Tammerfors.
Ja. Fan vad fint. Grattis till honom, får jag nog säga.
Kungar och kämpa om du lyssnar.
Jag har tagit en bira med honom någon gång när han var uppe i studion, minns jag.
Nice.
Visste ju inte alls att han var bror med andra Kempe då, såklart. Även fast han heter Kempe. Och jag tror ni sa det också. Så var det ingenting jag la på minnet. Förrän jag väl började följa NHL, såklart.
Och Adrian Kempe, om du lyssnar. Jag får fan spöra dig med 11-0 i pingis, fan. Jävla sopa. Nej, du är bättre än mig på hockey. Det får du väl ha.
Alltid.
Men
alltid
du Olsson, nu ska jag snacka lite hockey. För att det har hänt grejer. Du var inne på det förra veckan att vi har ju fått en svensk som head coach. Anders Sorensen, som man säger på amerikansk. Och ja, men det inleddes väl ganska okej ändå för denna Anders Sorensen med sitt Chicago Blackhawks. Man tog ju en skalp borta mot New York Rangers där. Eller man förlorade hemma mot Winnipeg, hans första. Så vann man borta mot Rangers. Sen gjorde man ändå två bra matcher som man ändå förlorade. Både mot Islanders och Devils. Men nu senast...
Islanders-matchen vann de ju väl?
Nej, inte den första av dem. Utan man vann den senaste. Hemmamatchen vann man mot Islanders.
Ja,
och anledningen nu att vi ska snacka lite Chicago Blackhawks. Eller varför jag väljer att tro på dem. Det är för att jag gillar det Anders Sörensen har gjort. För det han har gjort är att han då istället för att liksom ta de spelarna som han har... i Chicago, så har han tagit upp, han har ju coachat deras farmalag tidigare. Och farmalaget, nu måste jag tänka här vad fan de heter, det är väl Rockford Ice Hogs. Du får rätta mig om jag har fel, men jag tror de heter Rockford Ice Hogs. Och om man tittar på den spelaren som har varit den bästa i det laget, det är en 20-åring som heter Frank Nassar. Och vad gör då Anders Sörensen? Jo, han säger så här: jag gillar dig Frank Nassar. Du är en spelare som driver spelet. Du kommer hit. Du kommer upp till A-laget. Och då tänker han, ska jag spela i fjärde kedjan? Du blir andre center efter Connor Bedard. Så att de har Connor Bedard som knappt har skäggväxt som första center. De har Frank Nassar som en fjunig 20-åring som andre center. Och det här tycker jag är så jävla roligt, för här är det verkligen inte bara att du liksom tar över någonting, utan här gör då Anders Sörensen det här nya Chicago till sitt. Och jag tror att han kommer få utväxling i den här matchen, för de möter då ett Seattle Kraken som är inne i en halvsvajig period. De har förlorat de har förlorat 3 av de 5 senaste, om jag inte missminner mig. Chicago hemma. Tror fortfarande att nu är det fortfarande lite hype. Innan den lägger sig så kommer de spinna, eller spinna, vad säger man, smida medans järnet är varmt. Så att jag tror på skräll i min kassa, och jag tror att Chicago Blackhawks gardera och ta inklusive övertid och straffa, får du ändå liksom norr om 2 gånger pengarna hemma mot Seattle Kraken. Go Hawks go, det har jag aldrig sagt och kommer aldrig säga igen, men jag sa det nu, varsågod.
Natten till fredag även den här matchen, så, yes. Så det är ju 2 matcher att kunna njuta av. Spela samma tid, så kör den ena på en padda eller på mobil och den andra på en storbildsskärm, så har du förhoppningsvis en bra start på fredagen sen. Och en väldigt trött start på fredagen också om du ska jobba tidigt. Skrällen då, Sheriffen. Jag måste faktiskt hoppa in på ditt lag här, Miami Dolphins. Ett lag som... jag tycker det har en intressant statistikkolumn om en av sina spelare, nämligen Tyreek Hill. Nämligen att Tyreek Hill har skaffat, eller fått fler barn i år än vad han har gjort touchdowns. Han har fått 5 barn i år och gjort 4 touchdowns. Den snubben ligger runt, kan man säga.
Han har fått 5 barn i år. Holy cow. Ja, det är bra jobbat.
Han har varit på BB fler gånger än vad han har varit i endzone.
Ja, det är sinnessjukt.
Låt den liksom komma in. Alltså det är jag smakar på det. Ja, smaka på den.
Ja, smakar.
Fattar de på BB bara, Tyreek, what are you doing here again?
Ja, men det är som han aprilskämtet för några år sedan. Han som var en snubbe som var på det. Alla bilder på nyfödda. Det var skitbra. Och det här är fast det är inget skämt. Ja, det är sjukt.
Det är inget skämt. Nej, alltså det är stört. Så 5 barn, 4 touchdowns. Och inga av de barnen kommer hjälpa honom mot San Francisco 49ers. För jag tror nämligen på en 49ers-skräll här. 49ers är ju just i skrivande stund underdogs mot Miami Dolphins. Miami spelar ju hemma. Men det här San Francisco 49ers-laget spelar jättebra mot Chicago Bears för 2 veckor sedan. Och nu i helgen så spelar de bedrövligt istället mot Los Angeles Rams. Och den matchen förstod jag inte alls på, torsdagsmatchen där. När både 49ers och Rams kommer ifrån 2 matcher där de offensivt har bara pumpat på till att spela en match där bara defensiven tar över. Ingenting överhuvudtaget funkar liksom offensivt. Det var kicker show rakt igenom i den matchen. Och sådana skitmatcher tycker man inte om att kolla. Och framförallt sådana matcher gör inte att man som svensk sitter uppe och fortsätter att se en match. Utan då går man fan och lägger sig. Men den här matchen är inte som tur är vid en sen tid. Utan den spelas 22-25. Så definitivt en match du kan sitta och kika på söndagen. Och jag tror att San Francisco 49ers har lärt sig lite av matchen nu senast. Brock Purdy kommer inte alls ha lika många interceptions, utan jag tror att de kommer gå tillbaka till lite det spelsättet som vi är vana att se San Francisco spela med. Nämligen korta passningar för att ge istället möjligheten till receivern att tugga yards och på så sätt ta det längre och längre ner på motståndarens planhalva och sen göra en touchdown alternativt ett field goal. Men jag tror att San Francisco 49ers kommer inte förlora 2 matcher på raken, utan de vinner den här matchen för att Brock Purdy är ändå tillbaka och vi såg hur bra de kan spela utan Christian McCaffrey för 2 veckor sedan, och jag tror att de hittar tillbaka till den formen nu.
Mm. Ja, min skräll stavas NFL mest reppade sköld, kan man säga så. Vilket lag tänker du på då, Olsson?
Mest reppade skölj.
Ja, vad köper folk för lag när de säger, ja, jag tycker den här loggan ser tuff ut. Den ska vi ha på en t-shirt eller en keps eller på en badboll eller vad fan som helst.
Ja, Raiders såklart.
Ja, Oakland Raiders. Så anledningen är att de spelar ju då hemma mot Jacksonville Jaguars. Ett Jaguars som har vunnit 3 matcher den här säsongen. Jag tror att Raiders också har vunnit 3, eller har de bara vunnit 2 kanske?
Jag tror de kanske har vunnit 3.
Ja. Ah, skitsamma.
Skitsamma, de är skit bara 2.
Ja, och om man då tittar bara på Jacksonville så är det ju så här, de 2 matcherna som inte, ja, de har vunnit en match som är ändå så här, ja, men lite imponerande, men då hade de ändå prinsen och det var i början av säsongen. Då slog man alltså Indianapolis Colts med 3 poäng på hemmaplan. Sen har man tagit 2 skalper. Man har besegrat New England Patriots i London och man vann näst senast borta mot Tennessee. Men vad är Tennessee? Jo, de är skitdåliga. Vad är New England? Jo, de är skitdåliga. Och vad är Las Vegas Raiders? Ja, de är också skitdåliga. Men jag tror att Raiders kommer vinna här, för att två riktiga jävla pisslag och hemmaplan för Raiders. Nu saknar ju de, vad heter han? Max Crosby gick ju sönder och Gardner Minshew är borta och sådär. Men jag tror inte att det här kommer spela så stor roll, utan jag tror att ändå man vill ge, som vi var inne på tidigare, att man vill ändå ge någonting till betalande publiken. Du har varit där och betalat $36 för att dricka en bärs, och jag vet inte, vad kostar biljetterna till matchen?
Den här matchen är nog inte mycket, tror jag. Alltså, det är ju skillnad när ett lag som Green Bay kommer dit. Jag fick ju betala liksom $550 för att sitta fan högst upp liksom. Ja. Den här matchen, max $100, så har den ändå en ganska skaplig plats. Men, ja, men definitivt, alltså jag menar, Vegas är en underhållningsstad. Vegas som, alltså Las Vegas Raiders som organisation, försöker liksom såklart etablera sig på samma sätt som Vegas Golden Knights har lyckats göra, även fast de då ena laget har skapats i Vegas, det andra laget har flyttat dit. Men de måste någonstans vinna lite publik, och ända sedan de kom dit har det ju varit skit liksom. De har inte gått till slutspel, de har inte lyckats med någonting. De fick dit Davante Adams som ändå gav lite hype, men de måste ha lite medvind, och då måste man vinna mot ett lag som Jacksonville Jaguars. Så jag gillar din skrällskriffen.
Och där kommer man fixa den här veckan.
Ja, jag tror också det. Jag gillar deras rookie running back, Sincere. Tycker han känns ganska skaplig. Och såklart, de gjorde sig av med George Jacobs, vilket känns som ett jävla puck och move liksom. Men samtidigt, ja, så gör man sen av sig med Davante Adams också. Så det är klart, det är liksom inte den skarpaste organisationen. Inte lika dumma som Dallas Cowboys i alla fall. Men fan
Cowgirls.
På snudd. Men Cowgirls. Men i alla fall, det är fan på snudd alltså. Och nej, det behövs lite vinnande tradition. Mm. Fan, stan ska ju alltid vinna i Vegas. Det är alltid liksom huset vinner. Ja, aldrig.
Jag tänker så här, Olsson. Nu när vi snackar om lite skador och sånt, så kan vi bara nämna att det var ju några tunga skador den här. Patrick Mahomes gick ju ner. Han kommer missa ett par veckor, sägs det. Och vi har ju även, vad heter han? Försvarsgeneralen i Dallas Cowgirls. Parsons.
Micah Parsons.
Han gick ju också sönder, missar resten av säsongen. Så det är ändå, ja, det har varit några tunga, och Montgomery som du var inne på då, i Lions och sådär. Så att det börjar tunnas ur. Så att håller man sig skadefri har man stor chans och vinna en liten Super Bowl.
Men sen måste jag nog säga, Sheriffen, alltså det här med Patrick Mahomes, är inte det tredje året på raken nu? Jo. Antingen i slutspelet eller i någon av sista matcherna för säsongen, som han skadar sig, och sen ska det bli en stor story kring hur han kom tillbaka trots skadan, lyckas vinna de stora matcherna i de stora ögonblicken, och sen går det vinna en Super Bowl. Exakt.
Ja, historien, men det kommer bli samma pryl igen, men det är också imponerande. Alltså, titta på en spelare som inte kan röra sig, Aaron Rodgers. Han har gjort en bra match på hela säsongen. Det var nu i veckan som var liksom. Sen tittar du på Patrick Mahomes, hur liksom stabil han är även när han är skadad. Alltså jag blir mäkta imponerad när man liksom tittar tillbaka på fjolårets Super Bowl till exempel, att han liksom, eller om det var två
han
år sedan,
lägger ju laget på sina axlar.
Ja. Det kanske två år sedan han verkligen man liksom såg att han har bara ett ben, men han sprang ibland med bollen ändå när det behövdes. Så han har sån jävla vinnarskalle och biter ihop och gör det som krävs för att vinna. Patrick Mahomes är chef, även om jag föredrar 31 andra quarterbacks i den där ligan framför honom. Men just ur den aspekten så, ja, man måste hysa respekt liksom,
det är typ
kring
det som
hans
är lite
agerande.
Synd, tycker jag, att Josh Allen, som är också sån jävla vinnarskalle, jag menar, så som han alltså blottar sin kropp för eventuella skador, för att liksom bara trycka in bollen i en zone. Extremt duktig med att passa bollen också, såklart. Att de två spelar i samma konferens, och dessutom Lamar Jackson, tycker jag är ändå lite synd. Alltså, det hade varit fint om en av dem åtminstone befann sig i NFC. För det är inte, alltså även fast jag gillar Jordan Love, jag gillar Jared Goff, vad han har lyckats åstadkomma nu sedan han kom till Lions, men det är inte samma känsla på Jordan Love och Jared Goff som det är på Lamar Jackson, Josh Allen och Patrick Mahomes. Det är inte det. Vi behöver någon sån spelare i NFC. Jag hoppas att Jaden Daniels kanske kan vara det. Så man får den här liksom motståndaren som verkligen känns, fan det här är tufft alltså. Det här är en tuff quarterback att mötas. Men vi har inte riktigt det i NFC. Det är synd.
Ja, men det kommer också.
Det kommer, absolut. Dunken då, Chriffen. Lite NBA-tips här. Det är ju nämligen så, jag var inne på det, att NBA Cup kommer avgöras nu natten till onsdag. Vi sitter och spelar in just nu på tisdag. Så det betyder alltså, i natt så spelas den matchen. Och det här är ju mellan två lag som är egentligen extremt duktiga. Och framförallt Milwaukee Bucks, mitt lag då, har ju liksom gått på en winning streak som heter duga. Alltså i stort sett uträknade i början på säsongen var sämst i hela NBA. Men nu är definitivt med liksom slutspelskonversationen, men också att kunna vara en potentiell, inte favorit, men åtminstone gå långt i slutspel. Att du kanske spelar en final omgång. Och det andra laget som spelar i samma konferens är då Cleveland Cavaliers. Spelar inte NBA Cup, utan det gör Milwaukee Bucks mot Oklahoma City Thunder som jag var inne på tidigare. Men Milwaukee nu, winning streak som heter duga, men de flyger också från Las Vegas. De har varit i Las Vegas nu sedan fredags, tror jag. Och det är fan en tuff stad att vara i. Även om du liksom bor i USA, det tar fan tid att återhämta dig från en sån stad. För att oavsett om du går och lägger dig 10 på kvällen, du vaknar av allt ljus och liksom, du har svårt att varva ner någonstans. För det är mycket liksom intryck i den staden. Och även fast jag tror verkligen att de satsar fullt ut på att bara fokusera på liksom sporten och spelet, så går liksom inte att dra sig från att bara liksom sitta och stirra ut genom fönstret och bara shit, vilken jävla sjuk stad det här ändå är. Och lite det så tror jag att de kommer komma tillbaka och behöva några dagar för att återhämta sig. Och då är det skittufft att möta just nu ett av de tuffaste och bästa lagen i hela NBA, nämligen Cleveland Cavaliers. Så det jag tror i den här matchen är att Milwaukee Bucks, trots en hur nu matchen går mot Oklahoma City Thunder, så kommer de att förlora den här matchen. Så jag säger faktiskt en förlust mot mitt lag. Milwaukee Bucks åker på stryk mot Cleveland Cavaliers.
Det låter bra. Olsson, jag tänker så här att nu, jag var kanske inne på att spela på det ena laget först, men när jag sitter och läser lite om dessa så har de ju extremt många skador och de har lite tuffa matcher också. Jag väljer matchen då mellan Miami Heat och OKC, som du precis surrade lite om att de ska möta ditt Milwaukee Bucks. Och så här är det, alltså tittar man på skadelistan i OKC så är det några riktigt tunga borta, bland annat då Holmgren är väl liksom den största, men också Williams, Dieng, Dukas, Topic. De har jävligt mycket skador, medan Miami och sin tur har fått igång liksom alla de här spelarna som de själva ser som sina viktigaste. Alltså man har Tyler Hero i jätteform, Jimmy Butler är tillbaka från skada, Bam Adebayo har börjat gjort poäng. Det ser faktiskt bra ut för Miami Heat. Och tittar man liksom senaste matcherna så har de vunnit 4 av de 5 senaste. Den man förlorade var i övertid borta mot Detroit Pistons. Ett Pistons som också är i skaplig form. Ändå tagit några skalper, slagit Knicks bland annat i nutid. Så att jag säger så här, att Miami Heat vinner hemma mot OKC, för att OKC ska spela den tuffa matchen mot Milwaukee. OKC ska sen åka och spela mot Orlando. Ett Orlando som just nu har mycket skador också, men som är jobbiga att möta för de är så jävla duktiga på att försvara. Sen ska man sätta sig på charterbussen eller om man flyger någon timme ner till Miami där. Och sen ska man möta ett Heat i form. Jag säger Miami Heat vinner.
Ja, jag tror inte det är helt fel tänk, Sheriffen, faktiskt. Alltså, hej, OKC, alltså de har ju typ ligans bästa försvar. Så det är väl kanske det de har med sig. Att de har en stor chans att kunna stoppa ett lag som Miami Heat. Men nej, fan det är tufft. Alltså jag menar, de har ju liksom en match tidigare än vad Milwaukee Bucks har en match efter nu NBA-cupen då. Och att inte få kanske den vilan på samma sätt heller kommer nog också ha en viss påverkan. För jag menar, Det tar ut sin rätt lite att spela finaler, för du har ju liksom större, ja men mer adrenalin kanske än vad du har i en helt vanlig match, för det här betyder ändå någonting. De får lite extra flis, vilket kanske är extremt lite kontra vad de faktiskt tjänar i veckan och så vidare, men det är fortfarande liksom bara känslan. Vi vinner andra NBA-kuppen någonsin. Mm. För fjolåret var ju första och då var det ju Los Angeles Lakers väl som gick och vann den. Spelade åtminstone finalen gjorde de, vet jag. Sen minns jag inte vilka de mötte, så därför antar jag, i och med att jag minns vilka som spelade den åtminstone från ena hållet, så antar jag att det var vinnarna. För det minns aldrig ju de som kom tvåa såklart. Skitsamma. Vi skuttar över till lätta stålar istället, sheriffen. Mina lätta stålar. Extremt enkel match för Green Bay Packers att ta sig an New Orleans Saints på hemmaplan. Ett New Orleans Saints som spelar med Spencer Rattler. Och Spencer Rattler kan jag inte säga känns som den quarterbacken som spelar absolut bäst i en arena som Lambeau Field i december månad. Utan det här kommer bli jävligt tufft. Och det som också är tufft för New Orleans Saints är att i matchen åtminstone nu mot Washington Commanders så skadades ju också Alvin Kamara. Han blev questionable med en groin injury. Sen får vi se om han lyckas repa sig, om skrevet mår bättre i den här matchen. Men jag tror trots det så, alltså fan, det är ett tufft möte liksom att komma från Louisiana. Du är van att spela inomhusmatcher. Många av lagen som du möter under säsongen har liksom inomhusarena. Och sen helt plötsligt ska du möta Green Bay Packers uppe i Wisconsin. Det är tufft alltså. Och Green Bay kommer från en match mot Seattle Seahawks där de körde över Seattle Seahawks. Det fanns liksom ingen chans för dem att vinna den matchen, utan det var Green Bay show. Och samma kommer det vara i den här matchen. Så lätta stålar har du att hämta på natten till tisdag nästa vecka.
Ja, det låter bra. Jag väljer att rikta mitt fokus på Indianapolis Colts hemma mot Tennessee Titans. Här är ju Colts tämligen stor favorit, står det 1,47 as we speak, men den är bara att pumpa in på, för det här är klart. Tittar man liksom på deras resultatrad och framförallt senaste matchen mot Denver, då kommer man titta så här, de förlorade med 31-13, sheriffen Larsson. Hur tänker du nu? Indianapolis Colts är fan inte bra. Nej, men tittar du på vad de faktiskt gjorde, de var ju bedrövliga när det kommer till turnovers. Hade 5 turnovers i den där matchen, men i övrigt så var man liksom bra. Man hade 160 passing yards, man hade 149 rushing yards. Jag tror man kommer fortfarande ha de liksom siffrorna med sig, men man kommer minimera misstagen, för att någonting man gör när man har gjort mycket misstag, det är att man nöter så man inte gör samma misstag igen. Och även om man skulle göra kasta fem interceptions eller fumbla eller vad fan man nu gör mot ett lag som Tennessee Titans, då kan du vinna ändå. Men minimerar man sina egna misstag till kanske 1 eller 2, ja, då vinner man 8 dagar i veckan mot Tennessee Titans hemma på Lucas Oil Stadium. Så att Indianapolis Colts, you're my pick.
Jag gillar det, sheriffen, jag gillar det. Trippel då, alltså här är ändå kul, för nu har du möjligheten att köra liksom en lördagstrippel, en söndagstrippel, du kan köra en NHL-trippel, en NBA-trippel, en NFL-trippel. Mycket tripplar du kan kombinera här, men jag väljer att köra en lördagstrippel här, sheriffen. För jag gillar att ha lördagen säkrad med flisen så du kan bränna den på söndagens matcher. Fantastiskt. Och med det sagt så säger jag Cleveland Cavaliers, som jag var inne på. Jag tror de vinner mot Milwaukee Bucks. Alltså Cleveland, extremt bra lag just nu, har vunnit de 4 senaste matcherna. Milwaukee såklart jättebra också, men jag tror det blir en liten NBA Cup slump där som de kommer få känna av på natten till lördag då. Och sen när du väl kvällen då nalkar, så har du då Kansas City Chiefs mot Houston Texans. Kansas är just nu underdogs med tanke på situationen med Patrick Mahomes. Men de spelar också hemma. Och jag känner att Kansas City Chiefs hemma, även om de spelar med en backup quarterback, har en tendens att vinna de matcherna. Och jag gillar 2,05 gånger fläsket på Kansas City Chiefs hemma mot Houston Texans. Även fast Texans är bra och såklart liksom kommer ifrån 2 raka vinster, men dock mot lag som Jacksonville Jaguars och, förlåt skriften, mot Miami Dolphins,
så har
de ändå
inte
varit övertygande i de matcherna heller. Och med det sagt så gillar jag för mycket oddset på KAC, så jag ser plus handikappet, plus 3,5 kanske på Kansas City Chiefs, så har du flisen där. Och sen kan du säkra övriga, eller den sista lägget då på trippen, nämligen Edmonton Oilers mot San Jose Sharks, för att då får du höra sheriffen och Richie snacka upp denna Connor McDavid, Leon Draisaitl, Jeff Skinner med flera. Det är fint. Och sen får du njuta av Skinner i mål också med sin fina mustasch. Så det måste ni prata lite om såklart. Vem har bäst mustasch i NHL exempelvis?
Ja, inte är det jag i alla fall, för jag spelar inte NHL och har inte mustasch. men jag bränner av min trippel illa kvickt då. Indianapolis Colts, som jag surrade om precis, hemma mot Tennessee Titans, inget snack. Chicago Blackhawks inklusive övertid mot Seattle Kraken, natten mellan torsdag och fredag sa vi på den. Och sen tror jag också att ett lag du var inne och pratade om lite tidigare, Gnistan Olsson, Los Angeles Kings, möter ju även Flyers då på bortaplan. Jag tycker att Kings är... De känns så jävla stabila. De har sån offensiv bredd och är så jävla bra just nu. Så att jag tror att Kings vinner borta mot Flyers av bara farten.
Fan, Kings är ett av de roligaste lagen just nu att kika på, skulle jag säga, i NHL.
Mm. Absolut.
Bortsett från Vegas Golden Knights. Jag tycker Vegas Golden Knights faktiskt har... Ja, men de har ändå överpresterat den här säsongen, tycker jag, med alltså tappen de hade i off-season, som just nu i och för sig känns som svinbra med tanke på hur de spelarna spelar i andra lag, förutom kanske Carrier och någon till som ändå har sina fina matcher. Men just Marsh, så som jag tror det skulle vara ett jättetapp, visar återigen Vegas att de gör helt rätt med att, oavsett om det är en original misfit då, kapa kontakten och kontraktet och skicka honom någon annanstans. Helt rätt i hur de jobbar som organisation, inte hålla sig kvar vid spelare bara för att, utan satsa på nytt blod. Och Victor Olofsson exempelvis, två mål hade han ju mot Minnesota Wild. Det är stort.
Ja, nej, det är som du säger, alltså, det gäller ju inte att vara sentimental liksom och snöa in sig på att ja, men han har gjort det här för klubben och så, utan när bäst före datum har gått ut, när de liksom, i Marcius fall, jag tror han är 34, jag tror han är född 90, då är det liksom bara så här, bye bye, arrivederci, du är som skinka som gick ut i februari som man äter i december, det gör man inte, utan bort med dig, tjockskalle, in med någon ny, goal of some, chansa på dig, och det funkar ju. Och mycket att Golovson funkar, det är att han är jävligt bra på att skjuta i powerplay och har en relation sedan tidigare med Jack Eichel. Så att han tipsade honom då till coachen att så här, men vi lirar ihop i Buffalo, det funkar bra, ta en Golovson, det kan bli något. Och
såg du matchen?
Billig chansning som flög.
Vegas Edmonton förresten.
Nej, bara highlights.
Alltså, fan vad pucken studsar fel för Vegas Golden Knights. Alltså, ja, de hade tre stycken ribb eller alltså stolpträffar, medans pucken träffade helt jävla rätt för Edmonton. Alltså det var benskyddsräddning liksom som åkte rakt i famnen, kan man väl säga, på liksom en Edmonton-spelare som bara kunde skjuta in den i öppen kassa i stort sett. Alltså det var en sån typisk match där laget som spelare liksom, ja men de spelade typ på samma nivå, men ändå så blev det 6-3 match. Det var galet att se. Tråkigt att se. Sen var det skönt att de vann mot Minnesota i alla fall.
Men de fick igen det i natt, kan jag säga, Edmonton, med tur alltså otur istället för tur.
Ja, det fick de mot Panthers, absolut.
Jag vet inte om du har sett några av Floridas mål, men det var några riktiga häxpiper och konstigheter och Sam Reinhardts 5-4 mål, det är ju så snyggt som man blir tårögd.
Och först Edmonton egentligen ledde med 4-2 också, ska tilläggas.
Först kan väl egentligen kanske bli utvisad för tripping där Reinhardt, men han skjuter alltså bakom förlängd mållinje på målvaktens mask, liksom ja, snett bakifrån upp i taket. Skinner tappar masken och sitter där och gråter för han har släppt in ett mål, och Reinhardt har... Ja, han har gjort sitt 20:e mål för säsongen och är sån jävla chef. Så där kan man ju titta på highlights på Viaplay i 5 minuter. Edmonton, Florida, om man vill se lite snygga och märkliga mål. För det var snygga mål den där matchen också, inte bara märkliga.
Fråga sheriffen om Edmonton lite snabbt. Tror du att deras head coach någonsin sitter och tänker liksom på bara fan, jag har två stycken Skinners här och säkert har kollat på Simpsons Skinner! Att han någonsin säger det, eller åtminstone liksom i huvudet sitter och tänker det, med tanke på han har ju inte varit bäst i kassen liksom, deras keeper Skinner. Och den andra då, Jeff Skinner, deras backspelare
är
väl?
Nej, han är gammal skyttekung från sin tid i Buffalo, och han är forward. Det finns en rolig story på Jeff Skinner just när han var i Buffalo, att de körde ju alltid det där ljudet efter att han hade gjort mål. Att i vanliga fall så var det ju så här att Du har en orgel till exempel så här.
Oh, ja.
Scored by number 53, Jeff Skinner, ding ding. Skinner. Eller ding ding ding. Men då körde de just det där Simpsons ljud efter det. Så att det, ja, det har säkert vitlöken som man kallas Noblach. Det betyder ju vitlök på tyska, coachen Edmonton. Det har ju säkert han hört där och tagit med sig och säkert tänker de tankarna ibland. Han sitter vid köksbordet eller i hönshus eller vad han nu spenderar sin tid på fritiden. Så ja, svaret är ja på din senaste fråga.
Snyggt. Det känns bara så jävla obvious och jag hade ju typ inte själv kunnat vara head coach för två spelare som heter Skinner efternamn utan att liksom stå på i båset liksom Skinner.
Sista kuriosan du kan få på den sistnämnde Skinner. Anledningen till att han åker skridskor på ett ganska mjukt och fint sätt. Det har väl liksom, ja, det har väl blivit lite sämre med den varan ju äldre han har blivit. Men man tittar på när han kom fram i ligan så åkte han som ingen annan. Han var verkligen så här spektakulär i vändningar och sådär. Och anledningen att när han var liten så höll ju han på med konståkning. Jeff Skinner.
Den alltså, tror jag faktiskt har hört. Den har jag nog faktiskt hört. För jag känner igen den storyn från någonstans. Jag vet inte om du som har berättat det tidigare, sheriffen.
Det är möjligt.
Eller om jag har hört det kanske i sammanhang av att man har kikat på matcher. Men ja, den är ändå rolig. Alltså jag menar, självklart blir det liksom en annat stuk på åket kontra liksom om du börjar med hockey direkt. Du behöver den här mjukheten i just konståkning, det vill säga.
De hade ju Douglas Murray som gäst nu, god morgon.
Ja, jag såg det.
Han, om man jämför deras skridskåkning, alltså Douglas Murray är lite mer old school och lite mer stabbig kontra Jeff Skinner. Men Douglas Murray, han är bättre på vin, i alla fall numera. Utbildad sommelier, berättade han i god morgon via Play.
Eller god är han fortfarande ihop med Panevik eller?
Ja, en av dem.
En av dem, ja. Ja, det hoppas jag. Inte hela familjen.
Ja, men jag är dålig
man
på
får
vad
familjen
heter.
På köpet.
Näst äldsta är väl han gift med, tror jag. Hon heter, det är inte Peg utan nästa, Penny borde hon heta.
Penny
Parnevik.
Skiljer några år på dem.
Ja, men vad fan. Love has no age, Olsson.
Nej, så är det. Det är bara jag som sitter och tänker så som pappa till en dotter. Helvete.
Hon är lite för ung just nu kanske för att dejta en som Douglas Murray som är född 80. Men
ja,
vänta ett par år så ingenting omöjligt.
Ja visst, alltså, när hon blir 18 och blir tillsammans med Connor Bedard som då spelar i Vegas Golden Knights. Nej, kanske inte har så jävla stort problem med det egentligen.
Nej, det är bara att blåsa på. Du, nu ska jag upp och dricka öl för första gången på 3 veckor.
Ska du? Oj, vad om detta, sheriffen? Varför?
Ja, men jag var på Bolis idag. Jag har plockat ut lite. Jag har en polare som lyssnar på den här podden. Shout out DJ Englund. Han har ett jävla barskåp hemma och jag var där och installerade en högtalare åt honom för... Ja, det också. Nej, men var där för någon vecka sedan och hjälpte han installera en högtalare och jag bara, fan, jag vill också ha ett mäktigt barskåp hemma. Så idag var jag på Bolis och handlade för 2218 kronor och har nu ställt upp lite sprit där och så köpte jag 2 öl. Den ena ska jag dricka idag, den andra ska jag dricka imorgon. Så att den som är till idag ska jag upp och dricka idag.
Och, fan vad fint.
Simple as that.
Själv sitter jag och suger i mig en monster i vanlig ordning. Jag vet inte, jag har typ tappat ölsug. Det är jättekonstigt att säga, men jag har ju typ så här helt fastnat för monster bara. Den här söta smaken. Och nu sitter jag och dricker en lemonad monster. Fin som fan. Den kan jag rekommendera.
Ja, då rekommenderar jag en öl som jag inte kommer ihåg vad den heter. Det är en italiensk som heter typ som Peroni, fast den heter med en initial, alltså typ ett J och sen kanske Perotti eller något sånt där. Den är riktigt fin, lättdrucken men ändå med mycket smak.
Öltips här, avslutar vi med. Det är fint, det gillar vi.
Vit etikett med blå text, lätt att spotta. Brukar stå bredvid Peroni på Bolis. I alla fall i Etuna om du handlar där.
Bara för att göra det svårt för folk.
Japp. Men typ,
vilken ska jag välja?
Typ J. Perotti heter det. Alltså okay. J.Perotti eller någon Deroni. Ja, något sånt. Men du, nu ska jag upp och supa, Olsson, så hörs vi om en vecka.
Kör hårt. Superförsiktig, sheriffen. Din öl.
Jag ska göra mitt bästa. Right on.
Skål.